ska tala om givande så här en offersöndag. Det passar väl in kanske. Men vi ska tala om givande ifrån ett bibliskt perspektiv. Vad är egentligen ett bibliskt givande för den som kallar sig kristen? Vad säger egentligen Guds ord om våran vana eller ovana att ge av det som är vårat? Och en av de kanske vanligaste frågorna som folk ställer sig är nog, ska en kristen ge tionde efter lagen? Är vi skyldiga att ge? Det där kan man tänka olika om. Det finns olika församlingar som tänker olika om det. En del säger absolut inte, en del säger jajamän, det måste du, det är din skyldighet. Men hur är det egentligen med det där? Nej, om man formulerar frågan så, ska en kristen ge tionde efter lagen, så är svaret nej. Lagens krav har Kristus uppfyllt för oss. Det är därför som Nya Testamentet talar om att Gud älskar en glad givare. Man ska ge av hjärtat. Lagens krav ligger inte över dig och mig. Så vad handlar då givandet om och hur ska jag strukturera mitt liv och min ekonomi? Ja, för att få en utgångspunkt till det så behöver vi börja med våran ställning, våran position. Vart är vi någonstans? Det är nämligen så att du är köpt. Du är ägd. Men du är också fri. De tre insikterna påverkar hur du väljer att hantera ditt liv, din tid men också din ekonomi. Om vi går till första Korintherbrevet 6, 19-20. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er, som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. I sin kontext så talar Paulus här i den här versen om vad man gör med kroppen, om man tillber Herren med sin kropp eller om man tillber avgudar med sin kropp. Om man ägnar sig åt det som hör till Guds rike eller om man ägnar sig åt det som är skilt från Guds rike, som därmed är synd. Men principen vi kan dra ifrån det är vidare än så. Vi kan säga att det omfattar hela livet. För samma sak som gäller för vad jag gör med min kropp, det rör ju så att säga min tid, vad jag ägnar min kropp åt, vad jag sysslar med. Det gäller också resten av livet. Vad är det jag ger mig själv till? Om du är köpt med ett högt pris och inte längre tillhör dig själv, då infattar det allt som är i ditt liv. Vi kan också gå till första Petrusbrevet 1, 18-19. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpa från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Där har vi priset som är betalt för dig och mig. Gud har friköpt åt sig ett folk. Och märk vad Petrus skriver i vers 18. Vad är det? En del av det som vi är friköpta ifrån. Vi är friköpta från synden, från döden, från Guds vrede. Men här skriver Petrus en sak till. Du är friköpt från det meningslösa liv som du ärvde av dina fäder. Det där är ett eko av vad Salomon skriver i Predikaren. Fåfänglighet, fåfänglighet, fåfänglighet. Allt under solen är fåfängligt och ett jagande efter vind. Meningslöst. Varför är det det? Varför är det ett meningslöst liv du har ärvt av dina fäder? Jo, därför att livet skilt från Gud, även om det kan vara fantastiskt här en kort stund, i ett evighetsperspektiv så blir det tomt. Det var den erfarenheten Salomo gjorde. Men Salomo, han var exceptionell. Han fick nåd av Gud att bli vis, men också mäktig. Han var den mäktigaste härskaren i hela världen på sin tid. Han härskade över allra störst rika av alla härskare som fanns i hans samtid. Han var också rik, ofantligt rik. Du får ta flera hundra av dagens rikaste personer i världen och slå ihop dem till en klump för att motsvara Salomos rikedom i förhållande till sin samtid. Du tänker dig 100 Bill Gates eller Jeff Bezos eller någon annan sån här miljardär och slår ihop dem allihopa. Han var så ofantligt välsignad i det materiella. Och på många, många andra områden så gav han sig hän åt att försöka undersöka det här. Det här är från publikare. Han tänkte undersöka hur blir människan nöjd och lycklig. Och han kom fram till att det är fåfänglighet och ett jagande efter vind. För att ju mer han fick desto mer så blev han tom. Han märkte att det ger ingen tillfredsställelse i längden. Även om du får allt som du drömmer om. Så finns det ett hål där. Någonting som gnager, någonting som är tomt. Meningslöst liv och jagande efter vind. Så du är köpt. Men du är också ägd. Saltaren 24 och 1. Då får vi slå upp Saltaren 24 och 1. Ska jag slå upp den i min bibel. Där står nämligen så här. Jorden är Herrens och allt vad därpå är. Jordens krets och de som bor på den. Så även innan du blev köpt av ett högt pris så tillhör du Gud. Han äger dig, för han har skapat dig. Och materien som du består av, och luften som du andas, och maten som du äter, och pengarna som du använder. Han har skapat alltihop. Jorden är Herrens och allt vad som är på den. Gud äger allting. Om inte han låter oss få låna det han äger, så kan inte vi vara med och leka. För vi finns inte då. Om inte du får låna materia, jordens stoft att göra din kropp av. Du får låna det av Gud en stund. Annars kan inte du vara här. Om inte han ger dig mat att äta. Att naturens ordning funkar så att vi kan så, vi kan skörda och vi kan få i oss mat och sådär. Men då finns inte vi. Om inte han har skapat världsalltet för oss att finnas i. Det är hans. Han äger det. Och så kan vi gå vidare till första krönikeboken 29. Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet, glans och majestät. Allt som finns i himlen och på jorden, ditt, o Herre, är riket och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig, du råder över allt och i din hand är kraft och makt. Din hand kan göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. För vad är väl jag och vad är mitt folk? Att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor. Nej, allt kommer från dig och ur din hand har vi gett det åt dig. När vi ger av det som är vårt tillbaka så är det bara att vi lämnar tillbaka något vi har fått. Fått det till låns, fått det till skänks, fått det av nåd. För det tillhör redan Gud. Och vilka är vi att vi skulle kunna ge honom någonting som han saknar? Det är hans redan. Du är ägd av Gud. Men du är också fri. I Kristus så har Gud satt dig fri från lagens krav. Och du har en frihet i att uppfylla den uppgift som du har skapat till från början. Och en del av den uppgiften, eller så att säga basen för den uppgiften, det finner vi i första Moseboken där Gud talar om att vi ska vara förvaltare. Redan från skapelsens början så satte Gud mannen i Edens lustgård till att bruka den. Så vi har ett förvaltarskap kollektivt som mänsklighet. Vi är satt att förvalta skapelsen. Och när du blir friköpt från synden och döden i Kristus så blir du friköpt tillbaka in i ditt ursprungliga förvaltarskap. Du är tänkt att vara en förvaltare av Guds nåd i alla dess många former. Lukas 16, 10-13. Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra, eller också hålla sig till den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det här handlar ju om hur vi väljer att utöva vårt förvaltarskap. Vad gör jag med det Gud har anförtrott mig? Håller jag i det? Samlar jag det på hög? Gör jag det till min Gud? Att tjäna mammon är ju en bild för att låta, så att säga, materiell rikedom bli min trygghet. Att jag förtröstar egentligen inte på Gud, jag förtröstar på min förmåga att ta hand om mig själv. Det är en väldigt stor skillnad i förhållningssätt mot att förtrösta på Gud och istället använda mammon i hans tjänst. Att använda det Gud har gett för att ta hand om sig själv, ta hand om sin familj, ta hand om sina släktingar, ta hand om sina vänner, ta hand om sin församling, ta hand om de som har runt omkring, ta hand om fattiga. Använda istället för att samla är skillnaden som Jesus talar om här i den här liknelsen. Och även Matteus 25, en annan liknelse. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2, en tredje 1 talent. Åt var och en efter hans förmåga, och sen reste han bort. Den som hade fått 5 talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarens herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då bara fram 5 talenter till och sa: Herre, du anförtrodde mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: Herre, du anförtrodde mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått 1 talent kom fram. Och han sa: Herre, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: du usle och late tjänare, visste du att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag kunde fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har 10 talenter. Var och en som har ska få, och det i överflöd. Men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Förvaltarskapet är viktigt därför att det speglar vilka vi är. Det speglar vilka vi har blivit på insidan, om vi förvaltar eller om vi springer och gömmer undan. Om vi faktiskt tar vara på det Gud har lagt ner i oss och behandlar det så som om det vore hans, och att vi en dag ska lägga räkenskap för det. Det står ju inte i den här liknelsen vad som egentligen hände eller skulle ha kunnat hända, så att säga. Jesus svarar aldrig på sådana frågor, men för min egen del så tänker jag att den här tjänaren som hade bara 1 talent, om han hade gjort någonting med den och misslyckats, då tror inte jag att han hade fått skäll för det. Jag tror han hade fått nåd. För sån är Gud. Han sprang och gömde den där talenten för att han var feg och rädd. Och för att han inte egentligen kände Guds hjärta. Han tänkte sig att Gud var hård. Han tänkte sig att Gud skulle straffa honom. Han var rädd och tänkte, Tänk om jag förlorar det här som jag har fått mig anförtrott. Det är bäst att jag håller i det hårt så att det inte försvinner. Men vet ni, Gud jobbar inte så. Jag tror i alla fall inte, och det får stå för mig. Jag har inget bibelstöd för det, för det finns inte just den här texten. Men jag tror utifrån Guds hjärta. Hade han gjort ett försök och misslyckats så hade han fått nåd för det. Det kommer inte an på oss att vi ska prestera. Det är inte poängen med den här bilden. Utan det som kommer an på oss är att vi har ett rätt hjärta inför Gud. Och faktiskt ta vara på det han har gett. Och använda det på ett sånt sätt så att det förhärligar honom och inte oss själva. Så att det säger något om vem han är som Gud. Så du är köpt. Priset är betalt. Du tillhör inte längre dig själv. Du är ägd. Jorden och allt vad som är på den tillhör Herren. Och du är dubbelt ägd eftersom du är friköpt och tillhör Kristus. Men du är också fri. Du är friställd till ditt förvaltarskap. Du är gjord fri att kunna tjäna med det du har fått. Det andra som vi behöver ta reda på, eller som vi behöver ha med oss när vi pratar om givande, det är att du har fått nåd. Känns du vid att du har fått nåd? Alla vet om det. Och då kan vi gå till andra Korinthierbrevet 8 och 9. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Jesus gav oss ett exempel att följa. I det att han lämnade det som egentligen han hade rätt till. Och utgav sig för våran skull. Det är en princip som vi är kallade att följa efter. Att inte hävda vår rätt. Här kommer skillnaden in mellan att leva under lagen och att leva i Kristi frihet. Och därför som jag i början sa att svaret på frågan om en kristen ska ge tionde enligt lagen är nej. Därför att lagen går ut på gärningarnas förbund. Att du gör någonting som Gud har sagt att du ska göra. Uppfyller det och därmed får rätt gentemot Gud att få någonting tillbaks. Problemet är bara att vi klarar inte av att uppfylla gärningarnas förbund. Vi kan inte hålla lagen på det sättet och därför så sände Gud sin son för att uppfylla lagen för oss så att vi inte behöver göra det. För vi klarar helt enkelt inte av det. Men om vi stiger in i det här gärningarnas förbund och ställer oss där och säger, ja, men nu har jag gjort det här. Gud, nu har jag varit duktig och gett tionde enligt lagen här. Nu ska du välsigna mig, för det har du sagt i ditt ord. Jag ställer mig på det löftet, min sann. Men då har du trillat ur nåden på det området. För du står inte längre kvar på nådens grund om du närmar dig Gud utifrån gärningarnas förbund. Nådens förbund säger någonting annat. Den säger att Jesus utgav sig för oss och gav oss ett exempel att följa efter. Och det innebär att när vi står kvar i nåden och säger, Herre, du har ju gett allt. Jag kan inte ge allt för då dör jag. Om jag ger bort all min mat och inte har någon kvar, då funkar inte min fysik längre. Så jag kan inte följa dig hela vägen in. Jag måste behålla dagligt bröd. Men resten kan jag ju faktiskt ge. Då blir det en annan grundval för våra handlingar. Vi gör det utifrån ett gensvar på den nåd vi redan har fått. Inte för att vi måste, inte för att någonting tvingar oss. Och inte heller för att vi ska få rätt inför Gud. Utan som ett gensvar, som en avspegling av den nåd som vi har fått av Gud. Då går vi till Romarbrevet 12:1. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Det är en andlig gudstjänst att ge av sig själv till Gud, men utifrån nådens grund, inte utifrån gärningens förbund. Därför är givandet nu en välsignelse. En nåd, en förmån som vi får göra, men det är inte längre en skyldighet för lagen är uppfylld. Och det är inte heller någonting vi gör för att få en rätt.
rättighet inför Gud.
Sen finns det principen om sådd och skörd som säger att Gud välsignar den som själv är frikostig. Det är en annan princip. Det handlar inte om att ställa sig upp inför Gud och ha rätt. Långt innan jag kom till tro, när jag var i 20-årsåldern, så träffade jag på ett exempel på det här som fick mig att studsa. Det var i början på 2000-talet någon gång, precis i efterdyningarna efter liksom trosrörelsens framfart i Sverige. Och vi var bjudna på ett bröllop av en jämnårig kamrat som skulle gifta sig. Han var väldigt ung. Jag tror att han var 18 och hon 16. De fick gå till kungs för att gifta sig. Och det var ju så, de var i trosrörelsen, så det fanns ju inte chans att man inte skulle, alltså att gifta sig måste man ju om man brann av åtrå, och det gjorde han. Så att de skulle gifta sig. Och då träffade vi, då fick vi bo hemma hos hans föräldrar. Fantastiskt trevliga människor. Jätteroligt att komma till dem och liksom få lära känna dem och sådär. Och så träffade vi på hans bror. Och där blev det lite knepigt. Hans bror berättade nämligen en historia. Nej, men det är så här, förstår du, att Gud, han välsignar givare. Han ger alltid tiofalt igen. Så att jag fick till mig att jag skulle ge bort min cykel. För då ska Gud ge tillbaka en bil. Så jag gav bort min cykel och då sa Gud till några i församlingen att de skulle ge mig sin bil. Och då gjorde han det. Så där fick jag tillbaka tiofalt igen. Och jag blev så här. Alltså jag var inte troende, men jag kunde tillräckligt mycket bibel för att förstå att det skorrar lite falskt här. Vänta nu. Så du stoppar in en tia och så får du tillbaka en hundring. Är det liksom en bankomatförfarande här? Eller funkar det så? Är det så? Jag blev ganska skeptisk. Och det visade sig sen att det blev inte så bra med det där äktenskapet heller. Det sprack. Ja, de har fått nål för det idag, men det finns någonting där i oss som människor, vi vill så gärna liksom ha koll. Vi vill så gärna kunna göra det där transaktionella. Nu har jag minsann ställt mig här i gärningarnas förbund igen. Gud, nu har jag gjort det här jag ska. Jag har stoppat in min tia. Nu vill jag ha min hundralapp. Är vi lost? Om vi står på den grundvalen, sen kan du behöva ge bort din cykel ändå för att din fattiga kompis inte har något som helst sätt att ta sig till skolan eller till jobbet. Och du kanske kan gå. Ja, men då står vi här borta och säger: Herre, jag skulle egentligen vilja ha kvar min cykel, men min bror behöver den bättre. Eller min syster i församlingen, min vän. De har inget sätt att transportera sig till jobbet och kan inte ha sin anställning kvar. Jag ger bort min cykel. Och så får det gå som det går. Det är en helt annan grundval för samma sak. Sen kanske det händer sig att Gud ger dig en bil. Om du behöver den. Eller så gör han det inte. Men det är inte för att du har krävt din rätt eller hävdat dina gärningar inför Gud. Vad innebär det här då? Nu har vi liksom lagt någon slags teologisk grund för hur givande är tänkt och för fungera i det nya testamentet. Vilka praktiska principer finns det då för givande? Den första principen som vi ska plocka upp, det är att vi är kallade att använda pengar, inte älska dem. Första Timoteusbrevet 6:8-10. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. Det finns någonting där i att vilja ha som väcker begär i oss som är väldigt svåra att hantera. Observera att Paulus inte säger till Timoteus att de som blir rika orsakar sig bekymmer. Det är inte fattigdomsteologi han förkunnar heller, utan han säger de som vill bli rika. De som strävar efter det, de som sätter det som ett livsmål, de som prioriterar det högt i sitt liv. Där finns en frestelse, för då börjar vi göra fel val. Det är inte pengarna som är roten till allt ont, utan kärleken till pengar som är en rot till allt ont. Det handlar om vad hjärtat begär och vad vi sträcker oss efter och hur vi väljer att hantera vår tid. Matteus 6:24. Tillbaka igen där vi var förut. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer att hata den ena och älska den andra eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Utan vi ska tjäna Gud och sen använda mammon istället. Den andra principen är att inte hålla fast vid sitt ägande. Apostlagärningarna 4:32-35. Hela skaran av de som kom till tro var ett hjärta och en själ. Ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu Kristi uppståndelse och en stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sånt som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts. Och la ner det vid apostlarnas fötter och man delade ut åt var och en efter hans behov. Det finns någonting här av en princip av att vara frikostig och dela med sig. Om jag sitter med ett stort överflöd och min broder i församlingen sitter i nöd och inte har mat för dagen och jag låter det vara så, då är det något principiellt fel. Jag tror inte att den här är allmängiltig, att det alltid ska vara så. Så att säga att alla alltid ska leva i kommunitet och ha allting gemensamt. Jag tror inte det här är liksom ett mönster som för alltid är satt att vara i alla sammanhang. Men det finns en grundprincip i de här verserna som visar på hur blev det i den första församlingen. Vad var det som hände? Vilken omvälvning var det i sinnet hos dem som var med? Jo, omvälvningen var att man kallade inte längre något för sitt. Man såg på ett annat sätt på det man hade tillgång till. Man såg sina resurser ur ett annat ljus. De är till för att hjälpa i stort. Inte för att bara välsigna en själv. Den andra principen är att Gud kallar oss till ett frikostigt givande med ett gott hjärta. Andra Korinthierbrevet 9:6-10. Kom ihåg, den som sår snålt får en snål skörd. Den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Det finns en princip att hämta här av ett frikostigt givande med ett gott hjärta. Det första som nämns i den här versen är principen om sådd och skörd. Han inleder ju med, kom ihåg, när som sår snålt får en snål skörd. Det finns någonting i att vara frikostig och att ge. Som ger möjlighet för Gud. Vi sår ut, då kan han ge oss skörd tillbaka. Om vi sår ut frikostigt så kan han ge en rik skörd. Om vi sår snålt så blir det en snål skörd. Det finns någonting i det där. Inte här borta i gärningarnas förbund att stoppa i en 10 och få tillbaka en 100-lapp. Utan tillbaka i nådens förbund att jag är frikostig och sår ut. Jag ger ut precis på samma sätt som Gud gör. Jag följer efter min himmelske fader och ger ut. Och det ger en skörd. Jag brukar själv tänka att det är nog i princip omöjligt att vara mer generös än vad Gud är. Du kan inte ge mer än att Gud kan fylla på tillbaka. På engelska brukar man tala om you cannot outgive God. Ju mer vi är frikostiga och ger, desto mer brukar det vara så att Gud fyller på något förunderligt sätt. Lite som bespisningsundret, liksom att den lilla pojken ger sin matsäck. Och det var ju allt han hade med sig, han hade ju inget annat att äta. Och så blev det 12 korgar fulla över efteråt. Den principen arbetar Gud med. Förvaltaren lider inte nöd. Om vi håller våra ägodelar som ett förvaltarskap och tänker att det här är Guds resurser. Jag undrar vad jag ska göra med dem. Det är inte mina grejer, det är Guds. Vad ska jag göra med dem? Då tar Gud hand om sin förvaltare. Vi kommer inte lida nöd om vi lever enligt den principen. Och det står skrivet i vers 9. Han strör ut, han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar evigt. Det där att ge hjälp till fattiga, det är någonting som ligger på Guds hjärta. När vi använder våra resurser till de som är svagare än oss. Det finns ju en anledning till att vi vill göra om köket här. Och det är inte att vi vill ha ett flådigt kök. Utan för att det används så fruktansvärt mycket och är utslitet. För att vi faktiskt ger ut mat. Och många av dem som kommer och får mat har inte så mycket mat annars. Det är vänner som går på Saran och som går hit. Och som kanske får gå hungriga om de inte har det stället att gå till. Och det är för att göra det verket i Guds namn som vi vill fortsätta och rusta upp köket. Den sista principen som vi ska dra av det här. Det är att om du får någonting andligt så finns det en princip att ge tillbaka materiellt. Det här hittar vi i första Korinthierbrevet 9:11 som vi hade upp nyss. Första kor 9:11. När vi har sått andliga ting hos er, när Paulus som talar om sig själv och Timoteus, är det då för mycket begärt om vi skördar materiella ting från er? Han ställer en retorisk fråga. Det finns en princip om att välsigna den som förmedlar välsignelse. Om någon har välsignat dig med andlig välsignelse så finns det ett gensvar att sörja för det materiella behovet hos den som har gett den välsignelsen. Paulus krävde aldrig det här. I fortsättningen av Korinthierbrevet så förklarar han att han har full rätt utifrån Guds princip av sådd och skörd och att den som så att säga förkunnar evangeliet ska kunna leva av evangeliet. Men han ställde aldrig det kravet. Han går inte heller in i gärningarnas förbund och säger nu ska ni minsann försörja mig så att jag kan sitta här och läsa Bibeln och be. För det säger Gud att ni ska göra. Han går inte dit. Utan han går tillbaka och säger att jag skulle kunna ta mig den rätten men det gör jag inte för jag vill inte ligga någon till last. Jag arbetar om det behövs dubbelt. Både med min kallelse och i sitt tältmakeri som han hade, som han drev som ett företag för sig och sina medarbetare för att kunna försörja och inte ligga någon till last. Så det finns en princip där, men den är också i nådens förbund. Den är också av frivillighet och ett gott hjärta. Inte som en skyldighet enligt lagen. Men principen finns där. Och det är därför som församlingarna är inrättade som de är. Alltså vi behöver ha medel för att kunna avsätta till exempel en pastortjänst, att någon ska kunna ägna sig åt ordet och bönens tjänst. Det finns en grundläggande princip i det, men inte som en rättighet. Galaterbrevet 6:6. Den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Samma princip igen. Löna den som kan lära dig om Gud, för vilken kunskap är mer värdefull än att du lär dig om vem Gud är. Vad kan vara viktigare i våra liv än att få lära känna Gud närmare och få höra undervisning ur hans ord? Det finns inget viktigare för evigheten än att vi får ett rätt förhållande till Herren. Och därför finns den här principen nedlagd. Romarbrevet 15:27. Här handlar det om insamlingen till Jerusalem. Så har de bestämt och de står också i skuld till när det, församlingen i Jerusalem är det som har bestämt. De står också i skuld till församlingen församlingen i Rom har bestämt att ge pengar. De står också i skuld till församlingen i Jerusalem. För om hedningarna har fått del i deras, det vill säga judarnas andliga goda, så är också hedningarna skyldiga att betjäna dem med sitt materiella goda. Det finns en princip här av att har vi fått andlig välsignelse så är vi kallade att gensvara med att ge av det som vi har fått av Gud i materiellt gott. Andlig välsignelse besvaras med materiell välsignelse. Om vi sammanfattar det här då, vad ska vi liksom ta med oss ifrån den här undervisningen? Jo, vi ger därför att vi har fått. Det är grunden för det nya förbundet. Allt gott som du har kommer från Gud från början. Om du har någonting så har han gett dig det. Om du har fått förmåga att ha ett arbete eller kunskap eller sådär, att kunna förtjäna ditt uppehälle, så är det Gud som har gett dig den förmågan. Vi tillhör inte längre oss själva utan vi tillhör Gud. Och vi är förvaltare av Guds nåd i alla dess former, inklusive det materiella. Därför är vårt givande ett gensvar på Guds nåd. Det är att vi svarar på vad han redan har gjort. Och det är därför som vår givare är glädjefyllt. Det är därför vi ska ge med ett gott hjärta. Det är därför vårt givande är frikostigt. Vi har fått allt av Gud. Det är därför vi ger frikostigt. Och det är därför vårt givande är ett offer som behagar Gud. För att vi inte står på gärningarnas förbund och säger: nu har jag varit duktig och gett, nu ska du välsigna mig. Utan för att vi faktiskt står kvar i nåden och gensvarar och säger: Herre, jag vill ge tillbaka vad jag kan. För att du har varit så god mot mig. Det är ett sinnelag i hjärtat som Gud vill välsigna. Och därför är vårt givande en sådd som Gud låter ge god skörd. Amen. Jag säger att nej, alltså det går egentligen inte att hävda att det finns stöd i ordet för att säga att någon ska ge tionde som hör till Kristus. Den principen hör det gamla förbundet till. Så lagen krävde att Israels folk skulle ge 3 stycken tionden egentligen. Det var 1 tionde till templet, det var 1 tionde till leviterna och så var det 1 tionde till de fattiga. Och det motsvarar egentligen, kan man säga, någon slags genomsnittligt skattetryck. Lägger man ihop de här någonstans så hamnar man på 28,3% tror jag av bruttointäkten. Så det motsvarar ungefär skatten. Men det var ett krav, det var tillbaka gärningarnas förbund. Så att säga att under det gamla förbundet så fanns det ett antal saker som Gud sa till Israels folk. Det här ska ni göra. Och när ni gör det så förbinder jag mig som Gud att ge er det som hör välsignelserna som hör förbundet till. Så tiondegivandet som princip, som tvingande princip att det här ska du göra, den är uppfylld i Kristus. Det finns inte längre något stöd för att säga att Bibeln lägger på dig och mig som tillhör Herren att vi ska ge tionde i den bemärkelsen. Går vi tillbaka däremot till nådens förbund, så får vi landa i att jag är köpt, jag är ägd och jag är fri. Jag är köpt av Gud, jag tillhör inte längre mig själv. Det innebär att mina pengar tillhör inte heller Gud. Så frågan är, ska jag ge tionde? Nej, jag ska ge mer. Jag ska ge mer. Det räcker ju inte på långa vägar. Allt tillhör Gud. Ska jag ge 10% av mitt brutto eller mitt netto? Nej, jag ska ge långt mycket mer. Långt, långt, långt mycket mer. Varför det? Nej, för att jag har blivit köpt av nåd. Jag är ägd av Gud. Det är hans pengar. Så frågan vi ställer oss blir mänsklig. Och därmed, förstå mig rätt, men så att säga, vi ställer fel fråga. Vi vill gärna fråga: hur mycket av mina pengar ska jag ge till Gud? Det är fel fråga. Hur mycket av Guds pengar ska jag behålla för mig, mitt och mina? Det är rätt fråga. Gud har gett dig 100% av alla pengar som du har. Det är Guds pengar. De ska du förvalta. Hur mycket av det 100-procentiga förvaltarskapet ska du använda för ditt eget uppehälle? Hur mycket av Guds pengar ska du ta och lägga beslag på för det som hör till dig, ditt och dina? Och svaret på den frågan är ju förstås inte noll. Du måste ha dagligt bröd, du måste ha någonstans att bo. Är du gift så måste du ta hand om din äkta hälft. Har du barn så måste du se till att de är väl omhändertagna och klädda och födda och sådär. Vi lever i ett samhälle där vi inte får lov att behålla 100%, så att ge till kejsaren det som ankommer kejsaren. Det är också en princip, så vi behöver betala skatt så att säga. Så det finns ju saker som gör att, men grundprincipen är egentligen densamma fortfarande. Hur mycket av Guds pengar ska jag behålla för mig? Resten tillfaller Gud. Det är hans. Sen är det så att det finns en frihet. Du är fri i ditt förvaltarskap. Så jag kommer inte att stå här och säga till dig hur du ska göra. Vill du ha ekonomisk rådgivning däremot? För att du funderar och är lite liksom, jag har brottat med det här. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Då kan du komma till mig eller till Anders. Så sitter vi oss ner och så tittar vi igenom din situation. Och så kan jag ge dig praktiska råd. Men för att svara på den frågan så behöver jag liksom se in i hur ser situationen just för dig. Vad är det för åtaganden du har att uppfylla? Vilka är det som förtröstar på dig? Vilka är dig, ditt och dina? Hur ser din situation ut? Och det rådet kan faktiskt bli att man får göra som vi fick göra. Vi sålde vårt hus och köpte en lägenhet istället. Varför gjorde vi det? Jo, för att tiden och pengarna räckte helt enkelt inte till. Det blev ingenting kvar. Varken av tid eller pengar. Och då sa Gud till oss, sälj det där. Här har ni en lägenhet, köp den, den ska ni få. Han fixade. Det var ingen annan som hade bjudit på den på ett år. Och så småningom så gick allting igenom. Mm. Men det är en princip. Så att svaret på frågan är, Bibeln ger inte stöd för att säga att vi ska ge tionde. Bibeln ger däremot en princip av att vi ska ge glatt, frikostigt och regelbundet. För att vi har ju så att säga organiserat vårat liv som församlingskropp. Har vi organiserat och valt att organisera utifrån att vi ska ha någonstans gemensamt att samlas. Då behöver vi bära det i vårt förvaltarskap. Så vi måste kontinuerligt varje månad ge till det verket som är här. Annars så försvinner den här byggnaden. Det finns en princip av att den som förkunnar evangelium ska kunna leva av att förkunna evangeliet. Därför så vill vi ha möjlighet att ha en pastortjänst. Jag kan fortsätta jobba 100% på mitt jobb, men det blir väldigt lite tid kvar. Då behöver jag förvalta det, så att säga. Den tiden behöver jag förvalta för att ta hand om mina andra åtaganden som jag också har utöver att ha åtaganden för evangeliet. Nu har jag en 20% anställning i församlingen och det tackar jag Gud för. Det är fantastiskt härligt att kunna göra det, för att jag kan göra saker nu på dagtid som jag inte kunde göra innan. Det är en välsignelse. Och det är i linje med Guds princip. Och där kan man säga att ja, det är vi som församling tillsammans ålagda att hjälpas åt att bära. Den principen ligger kvar, så att säga, och det gensvaret förväntar sig Gud av oss fortsatt. Men det är frivilligt, det är kontinuerligt månad efter månad. Och det är hur mycket av Guds pengar ska jag behålla för mig själv. Där har vi principen. Tack för frågan, Sven. Det var jättebra. Jättebra, intressant. Gott. Fader Gud, vi tackar dig. Vi tackar dig för din vishet och för din nåd. Och vi tackar dig att vi har blivit friköpta. Tack att vi får förstå ditt hjärta för din församling, för var och en, Herre. Att du tar hand om var och en av oss. Att du vill att vi ska ha omsorg om varandra och om de som lider nöd och brist, Herre. De fattiga, änkan och faderslösa ligger på ditt hjärta, Herre. Vi tackar dig att vi får fortsätta det verket, Herre. Och nu går vi in i en offersöndag där vi har kallats samman för att ge en gåva. Tackar dig att du har förberett i vars och ens hjärta hur det här ska gå till, Herre. Vi vet inte det. Men vi står i din nåd, vi står i din godhet och barmhärtighet. Vi vet att vi kan inte ge mer än att du fyller på, Herre. Så vi vill så ut, vi vill ge ut rikligen och ge det som du kallar var och en till. Tackar dig för ditt ord, Herre, i Korinthierbrevet, just att var och en ska ge efter vad man har bestämt i sitt hjärta. Det är din princip, Herre. Inte av tvång, inte av pålaga, inte av plikt och inte för att få någonting tillbaka från dig, utan fritt som ett gensvar på din goda nåd, Herre. Tackar dig för min härlighet och nåd över oss alla. Vi kommer göra så, vi kommer be Sven och Gitta komma fram och spela. Jag ska be Ingrid att gå ut och dela ut lite lappar. Vi kommer nämligen göra så här, du kommer få en löftesofferlapp som du fyller i oavsett om du ger idag. Eller om du tänker dig att du ska ge framöver. Så att alla fyller i, oavsett om man ger sin gåva här och nu. eller om man ger ett löfte att vilja ge över tid framåt. Och då står det överst, jag har swishat. Och om man då tänker sig att man ger sin gåva idag och har förberett den och gjort den färdig, då skriver man jag har swishat ja. Så vet vi att okej, då har de pengarna kommit in. Om man tänker sig att nej, men jag förbinder mig, jag tänker mig att jag ska ge en viss slant av min månadslön de kommande månaderna, eller att jag ska hem och sälja lite fonder först, eller vad man nu har tänkt sig att man ska göra, och inte har möjlighet att lägga in gåvan idag, då skriver man jag har swishat nej, och så skriver man ner det man har tänkt sig att ge, det man har bestämt i sitt hjärta. Sen kommer vi göra så, ni får en stund att fundera och be, jag kommer att be en tackbön för det här offret vi tar upp. Sen kommer vi göra så att vi gör en offergång. Det är alltid mycket roligare. Då går vi fram och bär fram våran gåva. Så här länge framme ligger en korg. Och då gör vi så att allihopa ställer sig upp under tiden vi spelar och jublar i lovsång. Så går man fram och lägger ner sitt offer inför Herren. Så gör vi det här till en glad och festlig stund tillsammans. Så Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig att du ger medel. Så att vi har någonting att ge ut av. Du ger ett överflöd, Herre. Du har godhet och nåd i beredskap. Tack att vi får lov att kunna vara delaktiga i ditt verk. Tack att vi får möjlighet att samverka tillsammans med dig, Herre. Prisa dig, och vi välsignar var och en som i sitt hjärta har beslutat att ge fritt ett offer inför dig, Herre. Vi välsignar var och en som är en glad givare. Vi tackar dig för din godhet och barmhärtighet över hela ditt folk i Jesu namn. Amen.